Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till Vagabonds podd, Resor med Vagabond. Idag som ni hör så är vi inte i en studio utan vi sitter på en uteservering på Södermalm i Stockholm. Det är folk som vimlar förbi här utanför, en hund som skäller som ni hör. Jag hoppas den slutar snart. Den här sommaren har ju präglats väldigt mycket av semester, av att semestra i vårt eget hemland. Men dagen till ära så ska vi inte prata om Sverige utan om resten av världen. Och med mig här har jag också en av våra medarbetare som har skrivit i Vagabond i gott väl 10-20 år. Nej, inte 20 år, men 10 år i alla fall.
Första reportaget var från Kap Verde. Det publicerades 2000, så det är exakt 20 år.
Ja, det är 20 år sedan. Tiden går fortare än vad jag tror. Och det är ingen mindre än Henrik Brandao Jönsson som jag är med mig här, som bor i Rio de Janeiro men är på tillfälligt hembesök i Sverige, i Malmö där han har sina rötter, men just nu i Stockholm då. Och jag tänkte att vi ska prata om två saker idag. Framförallt ska vi prata om att resa i Latinamerika och i Brasilien, som är Henriks liksom hjärtland så att säga. Men vi ska också prata lite grann om en bok som Henrik har skrivit som kom ut i dagarna som heter Där solen aldrig går ner. Hur världens mest sorgsna land gjorde världen syndigare. Och den boken handlar helt enkelt om de 7 regioner, för detta kolonier och så vidare i världen där portugiserna satte ner sina fötter. Och formade med sin kultur och sitt språk. Och det är ju förutom Brasilien flera andra ställen. Vi kommer återkomma till det. Men nu befinner vi oss alltså på en uteservering här på Södermalm. Och det stimmar och stojar runt omkring oss. Det är vackert väder. Och det är, vädret är kanske nästan som i Rio de Janeiro. Eller vad säger du? Eller ett snäppsvalare kanske?
Ja, yeah, alltså om du tittar på mina fötter så har jag mina flipflops på mig.
Ja, precis.
Och det innebär att det är varmt och skönt.
Ja, just det. Då är det varmt och skönt. Ja, precis. Men de här 7, om vi kan ju börja med att dra de här i din bok då, de här 7 territorierna som Portugal har format, det är inte, de är inte lika kända skulle man kunna säga som till exempel de brittiska kolonierna eller de spanska kolonierna. Vilka var de här portugisiska kolonierna helt enkelt?
I Afrika så var det ju 5. Då var det ju Kap Verde, Guinea-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola och Moçambique. I Indien var det Goa och Jö, Gujarat.
De har jag varit i själv båda två, eftersom jag är en indiennörd.
Ja, ja, visst, men Jö är ett speciellt ställe. Alltså.
Mycket speciellt.
Du kommer inte med i boken, för där är det mer Goa.
Nej, Jö. Det kommer inte med där.
Nej, Jö är alltså, den är för tokig liksom.
Men den har varit publicerad i Vagabond, så alla intresserade lyssnare kan googla upp den på Vagabonds sajt. Det är reportaget.
Precis. Och sen är det då Macau i Kina.
Mm.
Och då Timor-Leste, Östtimor, som ligger ju bara en timmes flygresa från Bali eller Darwin i Australien. Och sen är det då jättelandet Brasilien.
Förstås.
Så.
Mm.
Som är det dominerande landet i den här lusofona världen som vi kallar den portugisiskspråkiga världen.
Just det. Och ditt hemland numera. Men om du skulle be dig ut i världen på en resa till någon av de här portugisiska territorierna, och du är inte där för att skriva en bok den här gången utan du ska ha en trevlig semester eller en spännande rundresa, vad skulle du då välja för länder eller platser?
Ja, alltså jag skulle nog åka tillbaka till Timor-Leste, Östtimor. För att det är så oskuldsfullt land. Det är en ö som var ockuperad under 25 år av Indonesien. så att ingenting utvecklades. Och det gör att idag när du är där så känns det som att vet, vägen är inte asfalterad än. Mellan, så du kan inte gå, åka från huvudstaden till den andra änden på ön på en asfalterad väg. Det är en grusväg. Och det gör ju att allting är liksom så nytt och, jag ska säga, charmigt, oskuldsfullt. Och det är så grönt och det är sån prakt. Och folk är så glada att man kommer dit. Och liksom, det finns en stämning där som är väldigt, väldigt fin. Och sen är det ju så att i hela världen, eller inte hela världen, men många av de stora korallreven i världen har ju bleks. De har bleks. Och det har liksom antingen av klimatförändringar eller dynamit när man dynamitfiskar. Men i och med att Timor-Leste var så kuperat under så lång tid så Indonesien slängde alla sin dynamit där de dödade människorna, men inte korallreven. Så korallreven blomstrar. Och där ligger liksom en djuphavsgrav precis mellan Östtimor och den här ön Atauro som är på 2500 meter.
Wow.
Och det är så kallt vatten där så det gör att de här klimatförändringstemperaturerna de hålls nere. Så att det är världens idag vackraste korallrev. Det är den största biologiska mångfalden och helt underbart att dyka på. Och jag har varit där själv på den här ön Atauro. Vi skrev om det i Vagabond för dem.
Just det, men det finns också att googla fram på, ja, på Vagabondsite.
Och där hyrde jag en bungalow. Man tror inte det är sant att de finns, de bungalow. Man verkligen är ensam på en strand. Och så blir det en kunglig, härlig bungalow. Och man bara öppnar dörren och så har man då havet utanför sig.
Fantastiskt. Ja.
Och sen så är det liksom inga... Alltså det finns en del australiensiska turister. Men det är inte turister, så turister. Utan det är folk som resenärer. Så att det är liksom ingen där... massturism, det är väldigt skönt.
Det är inte en, alltså man brukar ibland säga att Bali är australiensernas Mallorca. Ja. Så, men det är, Timor har inte någonting av den statusen så att säga.
Det har inte det, så jag träffar australiensare där, men det är snarare liksom de australiensare som är på Timor-Leste. De flyr ju Bali, för de är ju Bali det är det värsta liksom. De vill vara i Timor-Leste för att det är enkelt och valutan är i dollar, så att det är egentligen, det är klart att mobiltelefoni funkar inte så bra. Det är lite som att resa på Kuba. Men man får förbereda sig på att inte kunna instagramma alla sina bilder.
Nej.
Vilket är väldigt skönt att man kan totalt koppla av från den sociala medievärlden.
Jag minns ju Östtimor som vi säger på svenska. Om den här, som var då en indonesisk provins. Efter att den var en portugisisk koloni så blev den ju en del av Indonesien. Ett tag. Och det var ju en väldigt lång frihetskamp där, och minns jag. Och jag var ju aktiv i fredsrörelsen Svenska Fred, så de var ju också kritiskt till att Indonesien fick köpa svenska vapen eftersom den här konflikten på Östtimor pågick. Så att säga.
Precis, jag skriver ju om det i min bok där, att både moderaterna och socialdemokraterna fortsatte att sälja vapen till Indonesien, så de dödade. Det var faktiskt ett folkmord på Östtimor. Alltså det dog per capita mer folk än i Kambodja. Och vi är liksom vana med Pol Pots folkmord. Vi har inte hört talas om Östtimors folkmord på samma sätt. Jag vet att du var med i Östtimor-kommittén också här. Men det har ju präglat landet, för att de utrotade ju liksom, vad var det, 40% av befolkningen.
Fruktansvärt. Och där pratar vi sent 70-tal, eller?
Ja, visst. Och ingen skrev om den liksom. Det var liksom, det skedde liksom, det började 75 och det höll på värst, det var 92. Och då var först 92 när världen agerade efter att en svensk filmare lyckades filma den här Santa Cruz-massakern. Där 250 människor sköts ihjäl på en kyrkogård. Och när de bilderna nådde brittisk television, nederländsk television och världen, då reagerar man, men herregud, Suharto, Indonesiens diktator, de dödar ju. Innan hade vi inte haft bilderna, vi hade haft vittnesberättelser, men vi hade inte haft bilderna. Då kom bilderna och då började världen agera. Sen tog det då 10 år från massakern till att det blev ett självständigt land.
2002 då, eller?
Ja, precis.
Just det. Men det är fantastiskt att de har fått bli självständiga och att det har blivit ett så... Att det fortfarande är ett så oförstört, vackert land eller naturen heter det.
Ja.
Häftigt. Sen vet jag att du har en favorit i Afrika också.
Ja. Mozambique.
Ja.
Mozambique måste ju vara liksom Afrikas mest härliga land.
Mm.
Det är så mjukt och härligt, och maten, det är många indier som bor i Mozambique. Dels från Gujarat, men även från Goa. Och det gör att maten liksom en tredjedel indisk, en tredjedel afrikansk, mosambikisk och en tredjedel portugisisk. Och den blandningen är perfekt. För det blir inte för mycket Indien, det blir inte för mycket Afrika, det blir inte för mycket Portugal. Utan de har blandat. Så jag har liksom käkat portugisisk husmanskost lagad av indier i Maputo. Det är något av det bästa jag har ätit. Och sen är det också det att Mozambique har inte det här, även ifall de var kolonialiserade, så blev det aldrig så rått som i Sydafrika. Så att när du åker mellan Maputo och Johannesburg, så liksom, om du då lämnar Maputo och varit i det mjuka, härliga, alla tar på varandra, tittar varandra i ögonen, sen helt plötsligt då, en timme senare landar du i Johannesburg, det är väldigt nära, och du möter hårda, karga, arga Sydafrika, då inser du att nej, Mozambique är det vackraste landet i Afrika, och skönast. Och så är det klart, alltså, pratar man portugisiska så pratar man bara engelska, så lite svårare, men i och med att många Mozambique har bott i Sydafrika, de har kanske varit gästarbetare eller till och med tvångsarbetare, men man funkar bara på engelska i Mozambique. Och stränderna i Indiska oceanen, det är en pärla, en riktig pärla. Och så är det 10 gånger eller ännu mer, alltså det är ett av världens säkraste länder. Jag tror i boken skriver jag att Brasilien är som typ 50 gånger farligare, eller om det är Sydafrika. Men det är väldigt låga, det är klart att i norr finns en terrorgrupp som härjar, men där hänger man ju inte.
Nej.
Så det är väldigt, väldigt fredligt. Och mysigt.
Det är skönt att höra också, med tanke på att Mozambique också var ett problematiskt land. Alltså det var ju en grilla som kämpade länge där. Och
ja,
var ganska våldsamt under många år. Det minns jag också från mina...
Det var 1 miljon människor som dog av svält,
ja,
minor och vapen.
Ja, just det. Så, 2 problematiska, när det gäller historien i alla fall, provinser och numera länder, självständiga länder. Mozambique och Östtimor helt enkelt. Det är bra restips. Kul. Och sen har vi förstås den mest lusofona av alla länder, liksom kungen, kronan på verket, och det är ju Brasilien, ditt hemland.
Ja, precis.
Men vi kanske kan återkomma till det, för det är lite speciellt eftersom du bor där och du har ju enorm kunskap om Brasilien förstås, vilket vi har kunnat läsa i Vagabond många gånger, reportage. Men jag tänkte att vi skulle skifta fokus lite grann här nu och gå till Sydamerika, eller Latinamerika. Och så tänker jag så här, du har ju då bott som sagt i Rio de Janeiro i Brasilien i 20 år, och du har kuskat världsdelen runt, för det har varit ditt bevakningsområde kan man säga, för många olika tidningar, för Vagabond har du gjort, och för många andra tidningar, och sen ett antal år tillbaka är du ju också stringer, vilket är journalisternas sätt att benämna en frilansande korrespondent för Dagens Nyheter och Sydsvenskan.
Ja,
de två, just det. Vilket innebär ju förstås mycket mer daglig bevakning än vad det kan bli för en tidning som Vagabond. Men hur som helst, du har kuskat världsdelen runt väldigt mycket, för det är ditt bevakningsområde. Och därför så är jag väldigt nyfiken att höra ditt svar på den här frågan. Om en god, kär vän till dig säger att jag har aldrig varit i Latinamerika, nu ska jag göra en rundresa. Jag har, säg, vi kan väl hitta på 1,5 månad på oss, på mig. Var ska jag åka? Vilken rutt ska jag lägga upp? Vad skulle dina tips landa någonstans?
Jag skulle tipsa om Colombia. Alltså flyga inte till Colombia, då flyger man ju inte till Bogotá. Bogotá ligger väldigt högt upp, så man blir chockad. Man tror att man ska komma till tropiskt paradis. Det är ju kallt på natten i Bogotá. Och när man vaknar liksom på morgonen så regnar det. Det ser ut som Stockholm på hösten. Men det är där man landar. Sen reser man ju vidare. Och när du då tar bussen ner till Medellin, eller var du nu tar bussen, så åker du ner och känner du värmen komma. Så det blir liksom en bra grej att åka från Stockholm och Bogotá och så ner bussen till Medellin, som ligger i en dal, som är en helt underbar stad, som är då liksom Colombias ekonomiska hjärta. För att även ifall finanserna finns i Bogotá, så är det ändå liksom Medellin där man producerar. Det är klart, man producerar en del kokain där också, så här, men det är ingenting man märker i Medellin, utan Medellin fortgår och har ett aktivt kulturliv. Och sen därifrån så kan man liksom ta ett litet plan, 7-mannaplan, och flyga ner till kusten, där du kommer till stränder som, ja, där är nästan ingen annan, men där finns ändå liksom reguljära små flygplan som flyger ner. Det tar bara en timme eller så. Och där kan man verkligen möta paradiset. För att i Colombia blir man inte längre kidnappad. Det finns ingen väpnad konflikt längre. Så man kan liksom åka de här orörda stränderna som var totalt idiotiskt att åka till för liksom några år sedan. Under 40 år kunde man inte åka till de här stränderna som man, de är liksom, heter på svenska, preserverade. De är bevarade.
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 Mm.
Och det är härligt. Och sen kan man ju alltså, Cartagena, det är liksom den stora badorten. Och det är också en stor stad. Men där är det ju också så att folk ser t-shirt och folk fick tjuvar dig. Och det kan vara lite för mycket så här. Men om man då åker vidare från Cartagena till Barranquilla, som i sig inte är sådär jättemysig, men därför kan man åka till Santa Marta. Och Santa Marta, det ligger då i Tarona naturparken. Och det är de finaste naturparken i hela Sydamerika. Du kan alltså ligga på stranden och titta upp på Sierra Nevada, som är 6000 meter högt. Det är snö på toppen och du har en drink på stranden.
Wow.
Så. Mm. Och sen är ju colombianerna är ju liksom, det är mitt andra, förutom Brasilien, mitt andra favoritland i Latinamerika. För att de har tagit samma beslut som brassarna. De har tyvärr insett att vi kommer aldrig riktigt få ordning på det här landet. Så att därför så lever vi för dagen. Vi lever för musiken. Vi lever för festen. Så att man tar verkligen, man lever en dag i taget. Och det är den här musiken i Colombia, den är lika viktig som i Brasilien. Det är musik överallt. Mm. Alltså du kan inte vara på en förfest, efterfest eller någon slags fest utan att bli dans.
Mm.
Alltså även i Bogotá som är kyligt på natten,
mm,
så blir det dans på efterfesten. Helt normalt. Så va? De har rytmen i blodet. Och det är härligt. Och sen är utbildningsnivåerna, men i Bogotá, det är ju som Stockholm. Va? Så du kan ju liksom, det är ingen sådär, åh, kommer du från Sverige, vad konstigt. Utan nej, den personen du pratar med kanske har varit till Stockholm.
Ja, just det.
Så, va? Det är ju samma höga nivå som i São Paulo eller Mexico City.
Mm. Alltså, global, liksom kosmopolitiskt.
Ja, och det är ingen kulturkrock. Utan det är liksom väl, alltså, utbildade människor. Så att Colombia är en bra stad. Sen ska man vidare därifrån, så tycker jag att man ska inte åka in i Venezuela, det är livsfarligt. Utan man ska åka ner till Ecuador. Ecuador är mer, det är mer urfolk. Det är mindre, det är mytligare. Sen åker man ner till Peru. Och där har vi kanske Latinamerikas bästa mat. Det är liksom en blandning mellan det japanska köket och det urfolkens kök och spanjorernas kök. Det är ju ceviche.
Ja, ceviche, det har ju slagit i hela världen.
Ja, visst. Till och där äter du liksom, mm, det är liksom husmanskost.
Mm.
Så att jag tror det är liksom, har du en och en halv månad på dig, så då blir det Colombia, Ecuador, Peru. Du hinner inte in i Chile för att det blir för mycket. Du hinner inte in i Bolivia. Du får stanna i, mm, Peru och kanske avsluta med Machu Picchu.
Just det. Ja, precis.
Inga stan.
Ja. Och jag som tågnörd då kan ju rekommendera att man kan åka tåg upp där. Mm. Det finns både ett reguljärt tåg och ett sånt där lite lyxigare turisttåg. Du kanske har åkt någon av dem?
Nej, ja, alltså Machu Picchu är fortfarande på min lista.
Okej, okay, då har jag ännu inte varit där.
Nej.
Det är såna ikoniska platser. Nej, men vad spännande. Venezuela är lite tragiskt. Men alla känner ju till samhällsutvecklingen där. Det är ju väldigt, mm, problematiskt. Jag var själv på väg dit för 20 år sedan ungefär. Med familjen, med två små barn och så. Och tyckte att det verkade vara en så fantastisk, perfekt plats i Sydamerika. Ganska välmående och ganska säkert. Och en karibisk kust och lite öar och sådär. Och det var ju till och med så att ett tag så startades det ju någon sorts form av charterresor till Venezuela. Det känns ju lite konstigt idag. Alltså.
Ja, visst. Det var ju charterresor till Isla de Margarita.
Ja, Margarita. Den här, en ö som är utanför kusten. Mm. Precis, ja. Det enda missödet, det var inga större missöden. En missöde var att folk på någon av de här charterresorna blev väldigt magsjuka en gång, kom jag ihåg. Det var,
ja, okay.
Expressen Aftonbladet skrev om det. Det är inte värre än så.
Nej. Men Venezuela har ju varit Latinamerikas rikaste land, där allting har funkat.
Ja, precis.
Där liksom andra latinamerikaner har flytt dit för det har varit så rikt och härligt. Så
ja.
Nu flyr folk från Venezuela. Så det är väldigt tragisk utveckling.
Just det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men då tror jag vi beger oss, när vi fått en liten rutt, en bra, då hoppade vi över Brasilien där kan man säga, men om vi då tar oss till Brasilien, för det är ju kanske en resa i sig, det är ju sånt enormt land. Vi ska ju inte prata så mycket politik i den här podden, men om man kan säga någonting om Brasilien så är det väl att just politiken har gjort att Brasilien i många kretsar i alla fall här i Sverige och i Europa kanske, har fått ett dåligt rykte på grund av Bolsonaro. Det är liksom som att det är, och inte bara på grund av att det är Bolsonaro, utan också på grund av att det pågår väldigt mycket skövling av Amazonas. Det är sånt som många pratar om här. Att det är som, man pratar inte, jag vill uppleva det som att för några år sedan pratade man om Brasilien mer i så här lite sköna ordalag, som att det är så härligt med det där och där. Idag pratar man väldigt mycket mer om gängvåldet i favelorna, och man pratar om skövlingen av Amazonas framförallt, och Bolsonaros tokiga uttalanden.
Brasilien har ju förlorat på den här presidenten, att han sabbar liksom, Brasilien är ett av få länder som inte behövt marknadsföra sig. Vet, alla andra länder, de har liksom turistbråd, de ägnar miljarder i att marknadsföra sig. Det har Brasilien aldrig behövt göra, för att alla som kommer dit och blir förälskade.
Det säger sig självt.
Ja, visst, ja, men det säger sig själv när jag kommer dit. Jag bara förälskar direkt. Liksom. Ja. Det här är tropiskt USA. Liksom. Ja. Wow!
Ja.
Öppet 24 timmar om dygnet. Där du har liksom urfolk som fortfarande inte är i kontakt med det moderna världen. De lever som man levde för 1000 år sedan. Och sen rör du dig lite bort, så är det, har du liksom tysk nybyggarfamilj. Alltså, du har hela världen i Brasilien. Så det är ju oerhört attraktivt. Och jag vill säga att Brasilien är fortfarande lika vackert. Och jag tycker man ska fortsätta resa till Brasilien. Man ska liksom man ska inte gynna Bolsonaro. Men det vackra Brasilien är kvar.
Precis. Och vem säger att man bara gynnar Bolsonaro? Reser man till ett land som Brasilien, så gynnar man ju i mångt och mycket folket som bor där.
Ja, precis. Här tjänar inga pengar. Så, men det är liksom resorna kan få bli inställda när han tjänar mer, för då kontaktar man det statliga brasilianska resebyrån. Det gör man inte som turist. Så då bokar man sitt eget hotell och sin lägenhet eller så och reser runt.
Just det. Och då har du en fråga när det gäller Brasilien. Ja, vi kan börja med en fråga, och det är lite grann. Om jag tänker Brasilien, som är ganska novis på Brasilien, är ju då att jag tänker Rio de Janeiro, din hemstad framförallt. Jag tänker naturligtvis någonting med Amazonas djungeln och Amazonas floden. Och jag har någon sorts romantisk föreställning, kanske för att vi skrev om det i ett av de första numren av Vagabond, före din tid. Om att åka med båt upp för Amazonasfloden och kanske till Manaus heter det. Och den där delarna sådär. Men om du då skulle skicka din fiktive vän till Brasilien, vad skulle du då skicka den vännen i Brasilien?
Ja, först i Rio då, ta en drink.
Förstås.
Drink med mig,
va? Det är klart.
På muren där i Urca, en stadsdel där man liksom sitter. Jag har suttit under pandemin nu, för alla bara har varit stängda. Så jag har haft min kylväska med mig, och andra kompisar har sina kylväskor.
På stranden alltså?
Nej, det är alltså en liten hamn, en segelbåtshamn.
Okay.
Där finns en mur man sitter på.
Mm.
Och det är liksom väldigt fint, och det är fint på kvällen också. På stranden kan du inte vara på kvällen. Så man sitter där på muren när solen går ner och sänker sig över Cristo Redentor, alltså Christostatyn och Porto Vardenberget. Det är väldigt fint. Och där ska man ju vara ett tag och hänga runt i Rio. Men sen tycker jag det är väldigt mysigt med Salvador.
Just det, du var uppe i nordöstra Brasilien.
Ja, det är nordöstra. Det är liksom 2 timmars flygning, lite mer. Det är 220 mil. Och det är liksom Brasiliens afrikanska hjärta.
Just det.
Och det är där liksom fiskgrytorna sjuder, det luktar koriander, det luktar kokos, det är liksom, det är färg. Det är oftast är det den bilden folk har av Brasilien, det är Bahia-bilden. Det har du inte i södra Brasilien, har inte i norra, men det är Bahia. Och där är det lugnare, det är mer avslappnat, det är mörkare, svartare, alltså 80% av befolkningen är svart eller brun. Och det är mycket musik, och det är mycket dans, det är lite Kuba. Jag tycker det är väldigt fint. Och sen skulle jag faktiskt tipsa om att åka till Amazonas, men inte till Manaus, den stora staden, utan till Santarém. Santarém är liksom juvelen i Amazonas, den renaste staden. Det är där alla miljöorganisationer bor, för att det är den enda staden som inte ockuperar de här jävla skövlarna. Så där kan du liksom gå på gatan med en Greenpeace-klistermärke utan att bli skjuten. Så. Och det bästa av allt i Santarém, det är ett litet ställe utanför, 45 minuter utanför, som heter Alter do Chão. Jag skrev om det i Vagabond som tips för årets resemål och sånt där. Och det är där Amazonasfloden möter Tapajosfloden. Och där är liksom kristallklart vatten, för mycket av Amazonas floden, den är ju brun, den är morrig, du kan inte se botten, men just där är den kristallklar.
Fantastiskt.
Så du sätter din solstol i en sandstrand, du tror det är vid havet, det är inga vågor, och så badar du. Det är helt fantastiskt. Det är kanske Brasiliens bästa ställe.
Inga pirajor då som äter upp
det? Nej, men det är då rockor. Så att när man går i vatten ska man hasa fötterna framför sig, så att inte rockan slår till. Men har man gjort det en gång så är rockan borta liksom. Man ska liksom inte hoppa i så.
Nej, jag förstår.
Man ska ta det lugnt.
Bra illustrerat där.
Men det är fint också att åka till Alter do Chão för att visa att vi är här, vi bor som Amazonas skövland.
Just det, häftigt. Jag tänkte på Rio de Janeiro då, och det är ju liksom en stad som har ju en, det är, alltså Rio de Janeiros image och rykte är ju liksom, det finns kanske ingen annan stad i världen än möjligtvis New York som kan leva upp till det ryktet på något sätt. Det är ju, om man pratar om kända platser i världen, kända städer i världen, så intar ju Rio någon sorts topp 5 position liksom, alla vet vad det är för någonting. Och själv är jag ju väldigt formad av Alfa Mino, min uppväxt av kanske Cornelis Vreeswijks sånger om Rio de Janeiro och det brasilianska livet sådär.
Levnadsglädjen.
Ja, livsglädjen.
Lättjan.
Ja, lättjan. Och rytmen och liksom glädjen på något sätt och att bara leva, att bara finnas till helt enkelt.
Ja, visst, och det är ju mycket en myt också idag. Jo. Jag menar, jag såg liksom det här, såg faktiskt under pandemin här Svarta palmkronor med Cornelis Vreeswijk. Det är ju liksom en fantastisk film. Det är ju klart, ser man den filmen så vill man ju flytta till Rio liksom. Men den är inspelad 68, det är ju oskyldigare. Nu är liksom Brasilien, de har sina rikemanskvarter. Man ser dem på hemkvarter, men det är liksom, det är, man får liksom kanske jaga, leta lite bättre idag för att hitta det mysiga Rio än tidigare.
Jag förstår.
Det är inte lika självklart att du liksom kommer till Rio för en fantastisk vecka. Du måste läsa på lite innan, du måste kanske lära dig lite portugisiska, någonting. Det kommer inte gratis till dig liksom.
Nej. Hur är det då med en självklar fråga för många som lyssnar på det här, tror jag, det är ju farligheten. Man hör ju väldigt mycket om rån och så vidare, våldsbrott helt enkelt, om farliga kriminella gäng och personer. Och vad skulle du säga om det? Hur mycket farhågor och mycket verklighet är det?
Ja, alltså Rio är en farlig stad. Det ska man ha klart för sig. Man ska liksom inte gå ner på stranden med sin ryggsäck och gå och bada och lämna den osedd. Och det gör ju faktiskt folk, svenskar, som har liksom läst nio år grundskola, gymnasium. Man tappar huvudet liksom.
Man lämnar mobilen, plånboken och kameran.
Ja, alltså, man kan inte skicka oerfarna resenärer till Rio. Det måste vara lite skymt på näsan. Man måste ha varit i Italien och Barcelona innan. Man måste kunna lite.
Precis, Barcelona är ju ett bra exempel, för att det ju, kan ju tyckas vara en väldigt säker stad här i Europa, men det är väl ett ställe jag har blivit av med många saker där.
Barcelona är ju den där man rånar mest i Europa liksom.
Vad sa du?
Barcelona känns som den staden där man rånar mest. Fick tjuvar, alltså, inte väpnat.
Nej, inte väpnat. Men det skäls ju till höger och vänster.
Problemet med Rio är att det är väpnade då.
Ja, just det.
Så att det är många som dör för att de inte lämnar saker och ting ifrån sig och sånt där. Men sen är det ju så här att inom få saker som har varit bra med Bolsonaro, det är att det har faktiskt blivit säkrare.
Mm.
Alltså du kan gå på strandpromenaden i Copacabana utan att bli rånad.
Vad har han gjort då? Eller vad har gjorts?
Alltså vad har gjorts? Han har sagt så, han har gett polisen, de som dödar någon som rånar, de får premier. De premieras.
Mm.
Alltså innan har man försökt att fängsla, man har försökt att liksom skicka in på anstalt och nu skjuts de direkt. Vilket är ju olagligt, det får man inte göra. Man måste ju döma en person. Man kan inte skjuta. Så. Och det har ju skrämt rånarna, för de vet att det är med livet som insats som de rånar någon.
Mm. Mm.
Och det är lite mer poliser på gator och sånt där. Så det har gått ner 20%. Mm. Det är säkrare. Men det är absolut inte säkert. Så man måste vara försiktig i Rio. Rör sig rätt kvarter och inte ha med sig så mycket saker.
Nej.
När man är ute. Försöka kanske ha någon lokal person, någonting. Så.
Mm, kanske en lokal kontakt, en guide eller någon som hjälper en kanske på...
Ja, yeah, det kan vara också att man kanske skaffa någon vän när man åker dit, alltså, på sociala medier. Man hookar upp med någon som inte är den här liksom bleke svensken som tittar överallt samtidigt och bara lyser i ögonen att den här snubben har inte koll på någonting alls.
Nej. Det är lätt hänt när man limper ner på en ny plats i världen.
Ja, men då river så back och så är det klart man tittar överallt.
Ja. Jag tänkte också på en sak. Det är nämligen så att när man reser ut i världen så är det lätt att förundras över en ny plats. Eftersom det är en ny plats för en själv så är man lite extra närvarande. Sinnen är på helspänn, ögonen vidöppna. Man tar in världen på ett sätt som kanske man bara annars gör när man är nykär, tänker jag. Alltså man är sådär lite, man är helt enkelt sinnena på helspänn. Och den känslan av att förundras av en plats, av världen, av jorden, av att leva och finnas till, den förlorar man ju ofta när man på den platsen där man bor. För då blir det vardag och man stänger av och man ser inte. Här i Stockholm där jag bor till exempel, jag brukar inte reflektera över vad det är för färg på husen runt omkring och hur det luktar och sådär. För att det är hemma på något sätt.
Mm.
Och då undrar jag lite grann. Du har ju bott 20 år snart. Du kom för 20 år sedan till Rio. Du har bott i 17 år i Rio, tror jag.
Ja. Jag kom dit första gången 2001.
Just det. Och så har du bott där sedan några
år. Sen 2003.
Ja, just det. Och hur blir det då med den där förundran, den där känslan för en plats? Du är ändå inte brasilian från början, du är ju från Malmö. Men hur blir det med den efter 17-19 år i Brasilien? Hur känns det idag?
Alltså, det blir ju vardag. Mm. Alltså, du blir ju trött på det. Jag har haft en period nu när jag har varit så jäkla trött på Brasilien. Och det är ju för att det är precis som jag var trött på Sverige liksom, att det kan bli samma känsla där, men det är ju liksom, det blir ju ens vardag. Men samtidigt så är det också så att mitt kontor ligger typ 10 minuter cykelväg från mitt hem, och nästan varje dag jag cyklar till kontoret så sol och skin, och det känns jäkligt skönt. Och nu under pandemin när Brasilien har varit, eller Rio och hela landet har varit nedsläkt, så jag har cyklat från bilarna. Vi har ju alltid trafikstopp när jag är i Rio. Man är så jäkla trött på det. Jag kan liksom inte åka en taxi från en enda av stan till andra. Det tar mig en dag. Så nu har jag kunnat cykla över att cykla till stranden. Ingen har varit på stranden. Havssköldpaddorna i Flamengobukten liksom, som har varit skitigt tidigare. Ja, nu är det inte skitigt för folk. Det är inte så mycket båtar längre. Så att jag har liksom fått tillbaka kärleken till Rio igen. Men det är ju klart att det är ju liksom en... När man bor länge på en plats så blir det, men inte. Du kan inte hålla kärleken vid liv. Så. Du irriterar dig på liksom folks attityd och varför kan de inte servera ordentligt detta och sånt där. Men det får man ta. Liksom.
Ibland kan man ju få glimtar ändå av den här förundran. Jag kan känna det bara att jag går över. Mariatorget är ett torg här på Södermalm i Stockholm som vi sitter väldigt nära. Och så mitt hemmatorg, verkligen. Men plötsligt en dag så har trädgårdsmästarna från Stockholms stad planterat nya blommor. Mm. Jag går förbi där och känner bara, gud vad vackert. Alltså jag, plötsligt kan jag bara stanna upp och tänka att, herregud, det här är supervackert.
Ja, så att, visst, men, och det har jag haft under pandemin. För jag har suttit på den här muren där i Orken, den här hamnen. Med mitt sexpack, kylväska.
Mm.
Och sett solen gå ner dag efter dag. Vi har haft en underbar vinter nu. Det är ju vinter i Brasilien nu.
Och vinter innebär i Rio vilken temperatur då?
Ja, det är ju 27 grader.
27?
Ja, har det, det har varit en bra vinter i år. Liksom. Okay. Men det kan gå ner på 14.
Oj!
Ja, visst. Då sover man med strumporna på. Liksom.
Jag förstår. Och bössa helst.
Ja. Mm. Men det har varit så härligt. Och liksom, jag har sett solen gå ner över Corcovado. Rio är en fantastisk stad. Framförallt när det inte är så mycket folk. Och nu tror jag det är bra att besöka Rio. För att turismen ligger ju nere nu. Liksom, så. Mm. Så att... man ska nog passa på nu när turismen är låg, liksom.
Om vi pratar stränder då, det finns ju de legendariska omsjungna stränderna i Ipanema och Copacabana. Vilken är det din, om du badar i Rio, vad badar du då?
Ja, alltså nu under pandemin så har jag badat på en strand som heter Praia Vermelha, den röda stranden. Som är då militärernas strand, den ena strand som varit öppen. Och den är jättemysig, den ligger precis nedanför sockertoppen, så du ligger liksom... i vattnet och titta på sockertoppen. Och sen vänder du blicken så ser du Jesusstatyn. Alltså du kan inte ha det bättre. Sen är det så att den ligger ju precis vid inloppet i bukten. Så att om jag är där 7 dagar. Så minst en av de dagarna, högst 2. Så är det skitigt vatten. Alltså lite plast så här för det ligger i inloppet. Men 5 av 7 dagar så är det rent vatten. Och då är det helt underbart.
Mm.
För att i Panama så är vågorna jättetuffa. Alltså du måste vara beredd på vågorna. Du kan inte gå utanför vågor där de bryts. Du kommer inte tillbaka. Du sugs upp. Men i Praia Vermelha, där finns inte de vågorna. Så det är fint.
Mm.
Sen innan alltså när jag badade med min dotter när hon växte upp. Så jag åkte vatten till Lemmi som jag gör fortfarande. Lite mer så här familjestrand. Vågorna är lite lugnare. Men de har framförallt inte ficktjuvarna.
Det är ju stor fördel.
Jag får pipa ner, men det kan räcka att du ligger och solar och så lägger du din iPhone bredvid dig. Och så kommer de få sälja knackar på ryggen. Vill du ha en kokosnöt? Ja, det vill jag ha. Och sen är den borta. För de jobbar i par.
Mm.
Och det har man inte i Lemmi, för det är familjestrand. Liksom. Och Lemmi ligger då liksom på samma strand som Copacabana, men det är liksom att titta ut mot havet så ligger den till vänster. Så det är mitt tips. Alltså antingen Praia Vermelha om det är rent bra vatten eller Lemmi.
Okej, okay. Bra. 2 bra tips. Okej, okay. Det är väldigt bra att veta. Om man då i Bombay som är en av mina favoritstäder i världen, den stora, kanske Indiens Rio de Janeiro kan man säga. En väldigt kosmopolitisk stad med många fattiga och många rika och enorma kontraster. Där finns det ju ett slumområde som heter Dharavi, brukar kallas för Asiens största slum. Där jag varit många gånger och vandrat omkring, och det är ganska säkert. Och där finns det en organisation eller turistföretag som heter Reality Tours som tar med turister in i slummen helt enkelt. Och inte, det är fotoförbud och det är väldigt respektfullt, och vinsten går till utbildningscenter i slummen. Så det är accepterat av stort sett alla som bor där. Nu kommer Reality Tools vara bra, för de tjänar vi på. Så det är väldigt schysst, bra, hållbar turism kan man säga på alla sätt. Men de som startade det här, eller en av dem som startade det här, han hade faktiskt varit i Rio de Janeiro i någon av favelorna och sett ett liknande initiativ och blev inspirerad. Finns det fortfarande någon liknande sån här slumtur man kan gå i favelorna?
Ja, alltså det var ju Marcelo Armstrong i Rio som startade detta för 20 år sedan.
Just det, det var det han inspirerades av.
Ja. Mm. Och det heter Favela Tours. Och han var liksom socialt kännande människa. Han var ingen hippie, han var liksom en företagare med ett väldigt humant hjärta. Så han började liksom att hyra de här folkavagnsbussarna, och så åker man upp i folkavagnsbussarna och så man får futta, men bara efter han säger, för att det är ju en drogkartell, en kommando Vermel, röda kommando, som styr i den här Rosina-favelan där det bor över 100 000 invånare. Så att det inte puttar så här. Och det är ganska... Alltså han sköter det bra och han berättade sociala. Sen har ju då tyvärr andra gäng tagit över. Sen finns ett gäng som heter Jeep Tour. Och det liksom, åker man upp liksom militärjeepar. Man får ha hjälm på sig. Alltså det är amerikaner som åker dit och det är farligt, ni får vara försiktiga. Och det är bara bullshit. Det borde förbjudas. Det är så hemskt. Det är som liksom, de sitter i sina jeepar och går in i favelan och tittar på människor som det är apor i en bur.
Ja, men det är fruktansvärt. Så att man ska alltså välja, säg namnet igen om man ska välja.
Marcelo Armstrong, Favela Tours.
Favela Tours, det är det som Favela är tipset. Tours, ja. Och vissa de andra helt enkelt. Toppen.
Precis.
Ja. Okej, jag tror att jag tackar för nu. Det var ett spännande samtal. Jag hoppas ni har överseende med ett tag så var det en trubadur som spelade här bakom oss. Han gav upp till slut. Men jag tror att vi hörde vad du sa och ni hörde vad jag sa, hoppas jag. Så tack för den här gången och välkomna tillbaka till Vagabonds podd Resor med Vagabond. Vi återkommer med avsnitt hela hösten, full fart. Det kommer bli mycket Sverige på grund av att läget är som det är, men det kommer också bli resten av världen, för vi får inte glömma den. Och när man kan åka till Latinamerika på ett avspänt och trevligt sätt igen, återstår att se. Det får vi se.
Ja, det kommer dröja lite. Jag ser att Argentina, de stänger ner all flygtrafik. Du kan ju bara åka till två länder då i Latinamerika. Det är Mexiko och Brasilien.
Ja.
Alla andra är stängda. Och Argentina ska vara stängd till oktober.
Okej, okay. Så pass. Men Brasilien kan man alltså åka till. Det finns flyg dit i alla fall. Ja, du har ju kommit hit från därifrån nu, så att jag menar, det är ju ett bevis för det. Även om UD fortfarande avråder från icke nödvändiga resor dit, som det heter, så kan man resa dit. Och den avrådan vet vi inte, när ni lyssnar på detta kan den faktiskt ha upphört. För det, man tar ett nytt beslut varannan vecka, så att det kan mycket väl ha hänt att Brasilien eller hela Latinamerika har öppnat, det vet vi inte. Vi får se.
Ja.
Okej, tack och hej.
Jättekul att vara med. Älskar Vagabond.
Toppen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.